Vi står ved terskling til et stort valg for Europa. Europaparlamentet skal trommes sammen på ny etter et demokratisk valg. Det den demokratisk valgte institusjonen man har på EU-nivå, og det betyr at man har demokrati, og demokrati skal debatteres. Og det det vi har til hensikt å gjøre her i dag. Og når Europa skal komme til Norge, så kommer det via Sverige. Så vi har vår egen kanal inn til EU-systemet gjennom to eminente representanter i panelet. Vi har det helt klart et glimrende panel. Og den første som skal tale er Sveriges ambassadør, Ingrid Hjelt av Trolle, som har en fortid også som nestkommanderende for Sveriges EU-delegasjon i Bryssel, og også en fortid som kanslisjef for EU-kansli ved det svenske statsministernes kontor. Og vi skal ha noen korte innledninger her, det er før vi setter debatten i gang, og forhåpentligvis så kan ambassadøren si oss noe om hvorfor dette et viktig valg for Sverige og for det europeiske folk, noe i den retning. Så jeg gir ordet til deg. Vær så god.
Det et tag sedan jeg var i Bryssel, og når man tjenester her i Oslo, så kommer man jo faktiskt en bit ifrån EU-politiken, men jag ska ändå försöka säga några ord om de frågor som du nämnde. Jag var i Bryssel för någon vecka sedan. Vi hade ett regionalmöte för ambassadörerna i EU-länderna och då fick vi bland annat träffa Klaus Welle som är generalsekreterare för Europaparlamentet och han sa att ert slagord för den här gången är This time it's different. Och det har väl en viss betydelse för varför det är viktigt att rösta. För det första är det ju nästan som lika viktigt som att rösta i nationella val nu för tiden, nämligen för att använda sin möjlighet för att påverka. Och Europaparlamentet har också stort inflytande över nationell lagstiftning. I Sverige så uppskattar man att ungefär 60% av det svenska riksdagen, kommuner och förvaltning sysslar med och beslutar om påverkas av EU-lagstiftning. Och Europaparlamentet har numera medbestämmande på samma villkor som ministerrådet och inflytandet har ökat med Lissabonfördraget och omfattar nu i stort sett alla frågor utom utrikespolitik och skattepolitik, även till exempel budgeten. Och dessutom är det så att rådet ska ta hänsyn till Europaparlamentets sammansättning när man utser ordförande i kommissionen. Och det ska ske i höst. Och det är också därför Europaparlamentets partigrupper har utsett kandidater till ordförandeposten. Jag tror att de konservativa väljer i slutet av veckan. Andra kanske kommer in mer på det här. Men det ser ut som att Juncker som är före detta premiärminister i Luxemburg blir kandidat. Socialdemokraterna har, tror jag, utsett nuvarande ordföranden i Europaparlamentet, Schulz, från Tyskland. De liberala ALDE utser Verhofstadt som har varit premiärminister i Belgien och de gröna José Bové från Frankrike och Franziska Keller från Tyskland. Den svenska regeringen argumenterar för högt valdeltagande och det gör de framförallt, tror jag, dels för att det är bra med högt valdeltagande, men den här gången framförallt därför att det ser ut att finnas en risk att främlingsfientliga och högerpopulistiska partier kan få en stark representation i parlamentet, och därför att det finns ju starka sådana grupper i vissa medlemsländer, exempelvis Ungern där det är Jobbik och Frankrike där det är Le Pen och partier i Storbritannien. Och om de blir för starka så är det ju risk att politiken drivs mot protektionism och att den fria rörligheten hotas och överhuvudtaget mänskliga rättigheter och annat som vi tycker är viktigt att EU förvaltar. Om det är några svenskar här så kan ni rösta på ambassaden. Vi har öppet för röstning mellan 6 och 15 maj. Man kan också rösta på konsulat runt om i Norge och titta på vår hemsida så får ni uppgifter om hur man gör. Om man ska antingen rösta på ambassaden eller poströsta. Och hur mobiliserar man då i Sverige för att det ska bli ett högt valdeltagande? Det är ju så att valdeltagande i EU-val i allmänhet i alla länder är betydligt lägre än vid nationella val. För Sverige tror jag att vi hade 85% deltagande i nationella valet 2009, medan det var bara 45,5% som deltog i EU-valet. Men det kanske inte är så konstigt, för att trots allt så är ju EU och Europaparlamentet längre bort. Kunskaperna om parlamentet och kunskaperna kanske inte minst om hur stort inflytande parlamentet har är ganska begränsade. Och därför är det viktigt att driva en kampanj. Och det har redan vår EU-minister Birgitta Olsson börjat med, och reser runt i landet och träffar folk och bildar sig en uppfattning om vilka frågor som är viktiga och försöker propagera för valdeltagande. Regeringen har avsatt, tror jag, 60 miljoner kronor för olika typer av kampanjer. Man satsar särskilt på skolungdomar och utlandsfödda. Och det kommer att organiseras skolval för första gången. Det gör man ju vid nationella val, men nu för första gången vid EP-val. Och det som Birgitta Olsson har som ambition är att det ska bli minst 50% valdeltagande denna gång. Och hon trycker, och det gör regeringen överhuvudtaget i sina diskussioner och anförande, på EU som freds- och demokratiprojekt. På vikten av driva frågor som rör jämlikhet och jämställdhet, inre marknadsfrågor och frihandel, och också det utrikespolitiska samarbetet. Även om inte EP har ett direkt inflytande, så är det ju ändå en viktig part i diskussionen om utrikespolitiken. Sen skulle jag också beröra frågan om hur Sverige kan påverka. Och med min bakgrund så tänker jag då närmast på hur man påverkar i rådsarbetet, i ministerrådet och Europeiska rådet. Och där tror jag att vi har lärt oss mycket under de snart 20 år som Sverige har varit medlem. Och det tar tid att förstå EU-samarbetet, för det kan inte jämföras riktigt med medlemskap i FN eller andra internationella organisationer. Det handlar i stor utsträckning om lagstiftning, och lagstiftning som ska genomföras nationellt. Det gäller ju inte för de flesta andra organisationer. Och då är det viktigt att förstå hela det förhandlingssystem som ju faktiskt är en stor del och viktig del av EU-systemet. Och naturligtvis är det så att man kan påverka på politisk nivå på ministerråden, men det är oftast för sent, så att det är viktigt att påverka på ett mycket tidigare stadium. Det är viktigt att påverka redan innan kommissionen lägger förslag. Och det är viktigt att bygga upp goda kontakter och relationer med kommissionen, EU-parlamentet, andra medlemsländer, och ofta att bygga allianser. Det är viktigt att samarbeta med så kallade likasinnade. Vi samarbetar rätt så mycket med de andra nordiska länderna i EU, men det är inte alls givet att det är de som vi står närmast i olika frågor. Det kan skilja sig väldigt mycket var man hittar partnerskap och var man hittar stöd och var man hittar gemensamma intressen. Och det händer inte alls ofta heller samman med partipolitik. Ett land som Sverige, som nu har en borgerlig regering, kan i vissa frågor samarbeta med ett land som har en socialdemokratisk regering och vice versa. Det gäller att vara öppen för alla möjligheter. Sverige är ju i EU-sammanhanget, vad kan man säga, medelstort land. Vi har 10 röster av totalt 352, plus att man väger in befolkningskomponenten också. Men därför så är det ju ofta viktigt att samarbeta med något av de stora länderna som har störst tyngd i rådet. Och sen ett sak som jag märkte när jag var i Bryssel, det är väldigt viktigt att vara förhandlingsbar. Man kan liksom inte komma dit och säga att i Sverige tycker vi så här och vi kan inte gå med på någonting som inte stämmer överens med vad vår riksdag och vår regering tycker. Därför då blir man inte förhandlingsbar. Om andra länder vet att Sverige har en sån låst position i en fråga, så struntar de i en. De bryr sig inte ens en gång att försöka dra in oss i förhandlingarna. Så därför är det viktigt att kunna ge och ta och inte göra det bästa till det godas fiende, utan se hur långt man kan komma och kanske behöva släppa på vissa frågor. Och vi har lärt oss mycket om det. Jag tror i början var vi ganska hopplösa, men vi har blivit bättre och bättre, och vi har lärt oss rätt mycket på att ha haft 2 ordförandeskap, för då ser man ju liksom hela förhandlingsprocessen inifrån. Sen bara väldigt kort, vad tror vi att vi har uppnått under våra år som medlemmar? Och i varje fall tidigare så brukade vi alltid ta upp det här sysselsättningskapitlet i Amsterdamfördraget, alltså att vi lyckades få in skrivningar om vad som är, hur viktigt det är med full sysselsättning. Under senare år har vi väldigt mycket drivit vikten av kvinnors deltagande i arbetslivet och hur stor betydelse det har för ekonomisk tillväxt. Vi driver jämställdhet. Vi har drivit öppenhet, alltså tillgång till handlingar och insyn överhuvudtaget i EU-arbetet. Och det har inte varit någon lätt process, för att det är inte alltid säkert att andra länder har samma syn på öppenhet som vi har från svensk sida. Vi har väldigt kraftfullt stött utvidgningen och har väl lyckats i ganska stor utsträckning, inte minst inför den stora utvidgningen 2004. Vi verkar för att motverka protektionism. Det finns ju olika strömningar, inte alla länder som är lika angelägna som vi om frihandel och öppenhet. Och på det utrikespolitiska planet så har vi varit väldigt tydliga, inte minst vår utrikesminister, med att stödja den gemensamma utrikespolitiken. Och vi har byggt upp det här så kallade östliga partnerskapet, och där har vi ju då Ukraina som ett aktuellt och intressant och ganska så bekymmersamt exempel. Men nu tror jag att jag har tagit min tid minst. Tack så mycket. Tack.
Tusen tack för det rikholdige medlemslandsperspektivet som är en väldigt fin portal till denna debatten. Vi ska flytta oss från medlemsland till folkvalt, för vi har en folkvalt i rummet. Jens Nilsson är svensk EU-parlamentariker för Socialdemokraterna. En av 20 svenska socialdemokrater, men 20 svenska Europaparlamentsrepresentanter. Och vi hoppas att du kan si något om rollen som folkvalt och vilken inflytelse en europeiska borgare har över EU:s politik och vilken inflytelse du har som folkvalt. Och låt mig bara få lägga till ett välkommen till provinsen, till den europeiska provinsen. Vi möttes ganska tillfälligt på T-banan den morgonen, och det är bara en illustration av att du ankommit en skandinavisk landsby till forskel från det stora europeiska. Varsågod, ordet är ditt.
Tack så mycket. Och jag ska säga att jag har suttit i parlamentet i 2 år. Sverige gick från 18 till 20 platser i det nya fördraget, och det blev ratificerat och klart för 2 år sedan. Så att jag är ganska färsk. Jag har varit ordförande i Östersunds kommun i Jämtland i 15 år. Och jag har arbetat med europeiska frågor utifrån ett kommunalt perspektiv ända sedan vi blev medlemmar. Jag har suttit i EUs regionkommitté, så det lokala perspektivet finns med mig hela tiden ifrån norra Sverige. Där jag också har samarbetat väldigt mycket med regionerna i Tröndelag och i Nordnorge. Numera sen i förmiddags också med Oslo-regionen. Så nu kan jag snart säga att jag är indirekt representant för hela Norge. Det har varit väldigt viktigt för mig att påverka EU-systemet ända sedan vi gick med som medlem. Som kommunalpolitiker vet man att beslut som fattas ovanför, på en annan nivå ovanför den, påverkar väldigt mycket. Så därför har det tidigare varit väldigt viktigt för mig som kommunalråd att påverka besluten i Stockholm. Jag vet att det påverkar kommunen. När vi gick med i EU insåg jag samma sak där. Kommunerna i Sverige måste påverka EUs politik, göra den så bra som möjligt för oss. Jämtland var ju ett av de regioner i Sverige där de flesta röstade nej till medlemskap i folkomröstningen 94. Men det gick bara 5 år, sen så vände det där och sa okej, nu är vi med i den här föreningen, låt oss nu göra det så bra som möjligt. Så vi började samarbeta med andra i norra Sverige, i norra Norge och i Finland för att göra EUs politik så bra som möjligt för norra Europa. Så att jag har varit väldigt aktiv i de frågorna utifrån ett lokalt perspektiv tidigare. Och då är det väldigt roligt att komma in i parlamentet. Därför att erfarenheterna från kommunalpolitiken är väldigt, väldigt nyttiga. Inte minst det som du var inne på, att man måste vara beredd att förhandla. Det är en kommunpolitikers vardag att förhandla. Och det är också en EU-parlamentarikers vardag att förhandla. Jag sitter i 2 utskott. Parlamentet har uppdelat i 20 utskott. Jag sitter i 2 av dem. Regionala utskottet för regionalpolitik och sammanhållningspolitik, där Interreg och andra frågor finns med. Också i fiskeutskottet. Så nu, jag kan allt om makrillkonflikten, om det är någon som vill prata om det. Jag kan allt om ålarnas kärleksliv, för jag har varit föredragande för ålarna. Man lär sig saker när man håller på med politik och får ansvar för det. Det finns några saker som jag tror är viktiga för folk, i alla fall de som ska rösta, som jag säger, hemma i Sverige. Det är skillnad nu. Det nya fördraget, som inte många tänker på att det har förändrats radikalt, har gett Europaparlamentet en helt annan roll än tidigare. Det finns de som säger att vi nu har ett tvåkammarsystem i Europa. Så gott som all beslutsfattande måste ske både i rådet och i parlamentet. Och det innebär att den mest öppna institutionen, den som medborgarna kan följa hela tiden, där det inte finns några stängda dörrar och ingenting avgörs bakom stängda dörrar, det vill säga parlamentet, nu har samma beslutsmakt, har demokratiserat Europa-institutionen. Och jag är håller helt med om det. Det kommer också innebära att väldigt många fler kommer att delta i valet till Europaparlamentet, i alla fall i Sverige. Men också en del andra länder märker samma tendens. Därför att nu kan man inte längre smita från att gå och rösta genom att säga att parlamentet är bara en diskussionsklubb. Man kan inte smita från att rösta genom att säga det, utan parlamentet är medbeslutande. Och besluten där påverkar oss i vår by där vi bor i Sverige. Så att en av de främsta anledningarna till att valdeltagandet ökar kommer att vara, och det skriver media om också väldigt mycket i Sverige, att Europaparlamentet har mer att säga till om nu än tidigare. Sen är det en sak som jag också vill nämna som i det nya fördraget som har stor betydelse och kommer ha stor betydelse. Även om det är lite svårt i början. Och det är att i fördraget så har vi också skrivit in i EUs grundlag respekt för FN-stadgan. Och tydligheten i det har gjort att EU nu kan, dels är det en konflikt med Europarådet lite grann om vem som gör vad, men EU kan, när medlemsstater bryter mot stadgan, bryter mot principer som har med demokrati att göra, mänskliga rättigheter, EUs olika konventioner, så kan EU gå in och agera. Sen, det här är nytt, så att när vi nu prövar det för första gången kan man säga, när EU kräver av Ungern att man ändras en del beslut man har tagit som strider mot grundfördraget, så vet man inte riktigt vilka steg ska man ta och vågar man ta. Men det första steget är att man kräver en rättelse av besluten. Sen kan man mista, medlemsland kan mista rösträtten, man kan mista tillgång till EU-pengar. I slutändan kan man också uteslutas ur EU därför att man bryter mot fördraget. Det kommer att ha stor betydelse, tror jag. Inte minst för alla de som kämpar för det som Kofi Annan sa en gång. Att FN kan inte klara sin uppgift om inte medlemsstaterna på varje kontinent tar sin ansvar för FN-stadgan. Och det är EU beredd att göra eftersom det står nu i grundfördraget. Det finns ju några andra saker som jag brukar hävda när man ska gå och rösta. Och det är att förutom att EU har makt så går det att påverka. Och nu har jag 2 års erfarenhet. Jag har varit med och tagit fram regelverket för sammanhållningspolitiken och EU-strukturfonder, Interreg och regionalfonden och socialfonden. Jag vet att jag kan vara med och påverka. Jag vet att jag också kan påverka i fiskediskussionen när det gäller nya fiskereformen, där vi tar hänsyn till hur mycket fisk det finns i haven. Att ha det som grund. Där har det också gått att påverka i partigruppen, och partigrupperna betyder mycket. Jag kommer just ifrån Socialdemokraternas europeiska partikongress i Rom i fredag och lördag var det. Där vi tog ett nytt manifest som vi gemensamt går till val på. Men också där vi utsåg Martin Schulz till vår kandidat till kommissionen. För första gången så ska kommissionen utses på ett demokratiskt sätt. Så tolkar parlamentet fördraget. Jag vet att rådet har en annan tolkning. Vi får väl se vad det slutar i slutändan. Men det går att påverka. En annan sak är också, när man sitter i 2 utskott så funderar jag, vilka mer frågor vill jag bry mig i? Jag har ett par sådana frågor som jag också har engagerat mig i. Och då är det bara att gå in i partigruppen och säga, jag vill vara med nu när nya upphandlingsdirektivet som styr upphandlingslagstiftningen i våra medlemsländer, när det formas. Så är det öppet, det är bara att gå in och jobba i den gruppen och jobba med lagstiftningsfrågan som kommer att ha stor betydelse för kommuner, inte minst när man upphandlar. Så att det går att påverka gör också att man ska gå och rösta. Globaliseringen leder EU till att, vad är det man brukar säga, under 50 år så har EU haft regelbundet djupa kriser. Jag tror vi är inne i en sån nu också, inte minst på grund av finanskrisen och annat. Men globaliseringen, där finansmarknaden och finansmarknadens aktörer rör sig fritt över världen, gör att vi måste ha politiska motkrafter. Någon måste reglera finansmarknaden, för den klarar inte av att leva i frihet. Vem ska göra det? Jag menar att det kan bara vara en folkvald församling i EU som är med och fattar sådana beslut. Jag tror att det är otroligt viktigt att man hela tiden ser vilka som... Vad beror krisen i EU på? Jag har två saker brukar säga. Det ena är finansmarknaden som inte klarar av att leva i frihet, utan lånar ut pengar till höger och vänster utan säkerhet. Eller man lånar ut pengar till Grekland därför att det fanns 17 andra borgenärer, kan man säga också. Men också att euroländerna inte har klarat av det som man måste göra när man har en gemensam valuta. Det vill säga ha koll på varandra. Jag tror att den här krisen som EU är inne till kommer precis som andra kriser under de här 50 åren leda till att integrationen förstärks ytterligare. Inte till att EU spricker som en del hoppas. Jag tror att det kommer leda till ytterligare integration. Däremot kommer den stora frågan att handla om vad ska de 18 euroländerna göra nu och vad ska hela EU göra. Jag tror att det kommer att bli en diskussion där de närmaste 10 åren om kommer vi få ett tudelat EU där de som har gemensam valuta har viss beslutsordning och vi andra en annan. En väldigt svår diskussion att ta, men jag tror att den är viktig. Och euron kommer, även om den inte är aktuell i det här valet i Sverige vad jag kan se, så kommer den ändå att finnas med där. Inte minst med tanke på det som Lettland som nu gick med i euron från 1 januari. Det är 18:e landet som har gemensam valuta. Som fick frågan, är ni dumma eller är ni okloka? Eller? Och då sa han, vi är smarta. De som gick med från början, de kan du ställa frågan till. Men nu är det ett regelverk som är starkare, ungefär så sa han. Jag avslutar där, vi får återkomma. Tack.
Tusen tack för den inledningen. Detta är en stor Europauke här på fakultetet. I morgon kommer Europaminister Vidar Helgesen för att hålla arenaföreläsningen i morgon eftermiddag. Klockan 14:30. Idag så har vi Vidar Helgesens statssekretär för Europaspørsmål, Ingvild Nestub. Och du, alltså vi ska hålla oss undan för mycket sån statsvetenskapsk jargong och sånt. Det är en sträng besked, men för dig så har jag ingen frykt i så måte, för du har vandrat i korridorerna här i så länge att jag kan utan vidare be dig om att snacka om ett aktivt utanförskap och vad det konceptuellt innebär för Norges inflytelse. Nej, du ska i alla fall snacka lite om möjligheten för att påverka beslutningsprocesser i EU och ta del i EU:s demokrati från ett norskt ståsted.
Det var lite dumt att du nämnde att jag har gått i dessa gångerna. Jag hade tänkt att inleda med den tragiska historien om då jag skulle skrive om EU på skriftlig examen i statsvetenskap, grundfag, internationell politik och vilka lärdomar dere kan träcka av det om viktigheten av att läsa hela pensum. Men det har jag inte tänkt göra, för jag har fått höra att nå tas det upp till en podcast. Så ja. Tack. Jag ska börja med det uppenbara. Och det börjar jag alltid med. Norge är inte med i EU. Det står heller inte på dagsorden för denna regeringen av orsaker som turde vara uppenbara för alla som följer med på nationens månatliga meningsmåling om hur det står till med opinionen i Norge. Så det brukar vi inte så mycket av tiden vår på. Men Norge är likväl en partner i det europeiska samarbetet. Och dere vet väldigt gott att vi är tätt vävd samman med resten av Europa ekonomiskt, politiskt och kulturellt. EØS-avtalen och våra övriga avtal med EU är fundamentet i vårt förhållande till EU, och de är också, visar det sig, också i nationen populära. Det är stor uppslutning om att vi ska ha en tätt tillknytning till Europa genom EØS-avtalen och andra avtal. Och det skyldes jo, tror jeg, at EU er vår fremste handelspartner. Mer enn 3/4 av vår eksport går til partnerne våre i det felles indre markedet. Og det er noe av den viktigste grunnen til at denne regjeringen vil føre en mer aktiv europapolitikk. Det er avgjørende for å trygge norske arbeidsplasser, og når vi trygger norske arbeidsplasser, så trygger vi også norsk velferd. Og så skal jeg bare si det med en gang, at jeg er fullstendig klar over at vi ikke er den første regjeringen som har lovet en mer aktiv europapolitikk. Den æren går til Trygve Bratteli, så dette er ikke noen ny øvelse. Og når jeg sier det, så ligger det i det en erkjennelse av at en aktiv europapolitikk handler ikke først og fremst om å snakke om at man skal føre en aktiv europapolitikk, men om ganske hardt arbeid. Og det er ikke noe man gjør en gang, det er noe man må gjøre hver gang. Og det er ikke noe som statsråd for samordning av EØS-saker og forholdet til EU, regjeringens minst tweetbare titel, har ansvaret for. Det er noe alle statsråder må ta ansvaret for, fordi det vanskelige og viktige påvirkningsarbeidet i EØS, det gjøres av, må gjøres av fagdepartementene, av fagstatsrådene også. Denne regjeringen skal ikke ha én europaminister, den skal ha 17. Og det mest synlige grepet vi forsøker å gjøre med, i den aktive europapolitikken, det er altså nettopp det at vi nå har en egen statsråd for samordning av EØS-saker. Han er, som dere vet, plassert ved statsministerens kontor og er i tillegg til å være EU- og EØS-statsråd, hennes stabssjef. Og det er uttrykk for erkjennelsen av at EØS og forholdet til EU, det dreier seg minst like mye om innenrikspolitikk som utenrikspolitikk. EØS griper inn i stadig flere, og nesten alle, norske politikkområder, som jeg var inne på. Dette er noe alle departementer og alle statsråder jobber med nesten hver dag. Og statsrådens hovedoppgave ligger på en måte i titlen hans, altså han skal sikre en bedre samordning av arbeidet med EU-saker og forhold til EU. Og det er vesentlig for å nå det overordnede målet i europapolitikken, nemlig å fremme norske interesser på en mest mulig effektiv måte. Og det viktigste for å gjøre det er jo faktisk, som også Ingrid var inne på, altså å komme veldig tidlig inn i politikkutformingen, og på de aller tidligste i de aller tidligste prosessene i EUs politikkutforming, så deltar vi jo på lik linje med EU-landene i ekspertkomiteer, i komitologikomiteer, som sitter og går gjennom regelverk på et helt sånn grunnleggende plan. Der er vi med, og der kan vi også delta og påvirke. Hvis vi tidlig har funnet ut hva er det som diskuteres, hva betyr det for Norge, hva er Norges ønske? Hva er vår posisjon? Og det har jo vist seg ofte at dette med å bestemme hva som er vår posisjon har vært der det har buttet imot. Og særlig i politikkområder som har vært politisk kontroversielle i Norge, eller som vi vet fra forrige periode, innad i regjeringen av ulike årsaker, der har det vært vanskelig å lande en norsk posisjon tidlig. Dette er noe av det vi har en ambisjon om å gjøre noe med. Og et eksempel på det er innspillet som regjeringen sendte til EUs klimarammeverk 2030. Da grønnboken opprinnelig ble lagt frem, så lot den forrige regjeringen være å delta i høringen som man ble invitert til, og som man hadde mulighet til å spille inn til. Men for denne regjeringen så er altså energi- og klimaspørsmål en sentral nasjonal interesse, og ikke minst en viktig europeisk debatt som vi ønsker å delta i, og ønsker å være tidlig til stede i. Og derfor var det viktig for oss å sende et første innspill. Det er en prosess som kommer til å gå videre, og som vi kommer til å fortsette å delta i, og Stortinget kommer til å ta opp og debattere. Men det er et eksempel. Jeg skal bare avslutte med et par korte ord om Europaparlamentet. Altså jeg ble invitert for å snakke mest om regjeringens europapolitikk, men siden Europaparlamentsvalget er overbygningen her i dag. Europaparlamentet blir jo en stadig viktigere arena for hele EU, og dermed også en stadig viktigere arena for oss. I forrige stortingsperiode så gikk Arbeiderpartiet og Høyre på Stortinget sammen om å kjempe gjennom mot primært byråkratiske motforestillinger at Stortinget skulle ha en egen person i Europaparlamentet som hjelper til med å følge med på aktuelle saker som er viktige for Stortinget, og som hjelper til med å tilrettelegge for at stortingspolitikere kan ha tettere kontakt med Europaparlamentet. Besøk, delegasjonsreiser, felles komitémøter og så videre. Det har vært veldig vellykket. Vi mener det er veldig viktig. Og det tror jeg vi kommer til å se stadig og få stadig mer nytte av når Europaparlamentet på en måte får en viktigere rolle og blir mer bevisst sin rolle. Det ble nevnt at det europeiske folkepartiet skal nominere sin kandidat i denne uken. Det stemmer. Det europeiske folkepartiet er en sammenslutning av kristelig, demokratiske og konservative partier i Europa, og der deltar Høyre. Og vi har stemmerett på nominasjonskongressen, så Høyre kommer til å delta på høyt nivå på kongressen i Dublin i slutten av denne uken. Og det er jo et nøyaktig hvor stor innflytelse den nominasjonen får på kommisjonens sammensetning er jo ikke en helt ferdig debatt. Det blir veldig interessant å se. Og Norge og norske aktører har nok i erkjennelsen av at vi ikke er med i EU hatt for vane å være nok så beskjedne i våre offentlige utspill og innspill om disse institusjonelle valgene. Men ikke desto mindre er det viktig for oss å følge med, og det er viktig for oss å være til stede og følge med på den europeiske debatten. Så det kommer Høyre til å gjøre i slutten av uken, og det blir spennende å se.
Hjertelig tusen takk for det norske perspektivet. Vi skal over til vår siste panelist, Kate Hansen Bundt, er generalsekretær i Norsk Atlanterhavskomiteen. Rik forhistorie som Europakommentator, ikke bare forhistorie, men samtidshistorie som Europakommentator. Og sentral deltaker i Europautredningen, og også tidligere forskningsleder for Europaprogrammet. Og Jens Nilsson var inne om noen av de store politiske spørsmål i Europa som man diskuterer på vei mot parlamentsvalget, og vi håper at du kan belyse noen av disse litt grundigere. Rett og slett si noe om vindenes retning fra et meteorologisk ståsted.
Takk for det.
Jeg skal prøve å si litt om det. Jeg er blitt invitert hit for å kaste litt lys over, som du sier, de politiske vindene. 5 minutter, 3 poenger. Vi lever i en veldig turbulent periode i Europa. Jeg har sittet hele helgen og fulgt med på hva som skjer på Krim. Det har kanskje noen av dere også gjort. Ukraina er også Europa. Og jeg deltok på et foredrag i litteraturhuset i fjor høst, hvor Timothy Garton Ash, Oxford-professor, kommentator i Guardian, sa at Europa, EU, er i en eksistensiell krise. Han så dette som et tegn, altså for han sier at EU er ikke et mål i seg selv. EU er et middel til fred, stabilitet, velstand og økonomisk vekst i Europa. To prosesser har gjort at EU på en måte ikke leverer det lenger. Og det er her de høyre populistiske, høyre radikale og også venstre radikale partiene, som nå ruster seg forut for Europaparlamentsvalget, finner sin næring. Jeg skal gå litt inn på det. Eurokrisen er selvsagt den ene næringskilden til disse partiene. Den skyldes både globaliseringen av økonomien, at Europas ulike land presses fra Kina, India, de nye vekstøkonomiene, som krever sin plass i solen, for å si det sånn. Så er det selvsagt finanskrisen som vi eksporterte, eller som USA eksporterte til Europa, som ble møtt med statlig låneopptak, førte til en gjeldskrise, har ført til en vekstkrise i Europa. Europas økonomi vokser ikke, og det har ført til en enorm massearbeidsledighet på det europeiske kontinentet. Noen av dere skal sikkert reise til Sør-Europa til sommeren. Der er altså 56% av spanske, greske ungdommer er arbeidsledige. De har aldri vært inne i det europeiske arbeidsmarkedet. Og det å snakke om en lost generation er ikke en klisjé for disse menneskene. Det er altså den tragiske virkeligheten. Spørsmålet er om man kan få hjulene i gang igjen i Europa. Dette har ført selvsagt denne sosiale uroen har ført til en politisk uro. Vi har sett de siste 5-6 årene at seriøse regjeringer har falt som bowlingkjegler rundt omkring på det europeiske kontinentet. Vi har fått teknokrater som periodevis har ledet land som Italia, Hellas, som ikke er demokratiske regjeringer, og man får altså en fremvekst av høyre ekstreme protestpartier. Eurokrisen har også skapt altså store forskjeller mellom nord og sør i Europa, hvor man har et Tyskland som ikke har hatt så lav arbeidsledighet siden før gjenforeningen i 1990, og hvor økonomien vokser, og det gjør den også stort sett i store deler av Nord-Europa. Sverige, Danmark, Nederland er oppe i en bedre situasjon enn hva søreuropeiske land er. Dette skal spenninger på innsiden av det europeiske prosjektet. Det tror jeg man kan se sikkert i Europaparlamentet også. Dette skaper igjen en ny form for nasjonalisme. Man får separatistbevegelser innad i europeiske land. Katalonia, det rike området rundt Barcelona, stiller seg stadig spørsmål om man ønsker å være med i en union hvor Madrid bestemmer politisk. Man har det samme i Italia, nord og sør, mellom fattig og rik innad i landene. Vi skal ha en folkeavstemning i Skottland til høsten. Kommer Skottland til å bryte ut av Storbritannia? Den store eksperten står vel her på brittisk politikk, men det er et stort spørsmål, en del av noe av den samme bevegelsen, selv om dette ikke har utspring i eurokrisen. Men det har Storbritannias spørsmål om å avholde en folkeavstemning om hele sitt forhold til EU. Store bevegelser. Hvorfor har Cameron, den brittiske statsministeren, sagt at vinner han valget i 2015, så vil han gi britene anledning til å avgjøre sitt forhold til EU? Jo, fordi eurokrisen, som bunner i en konstruksjonsfeil med hele valutaunionen, har fremtvunget en sterkere sentralisering av EU, fellesskapsløsninger, og man må skru sammen den politiske overbygningen man ikke fikk på plass når euroen ble dannet. Det har gitt britene betenkning om de ønsker å være med i denne tette unionen. Løper videre til den andre prosessen som er med på å utfordre EU for tiden, og som høyre radikale bevegelser finner sin næring hos, og det er den migrasjon- og flyktningestrømmen vi finner til Europa. Tenk dere Europakartet, se dere rundt, altså Syria, Nord-Afrika. Vi invaderte Libya. Det gjorde at selv om Gaddafi var en diktator vi ikke likte, så er all effektiv grensesperring fra områdene Sub-Sahara stanset. Så disse menneskene kaster seg på flåter og usikre båter for å komme seg over Middelhavet, fordi Europa for dem er det forjettede land. Hvor kommer de? Jo, de kommer til de landene som er sterkest rammet av den økonomiske krisen, til Lampedusa, små øysamfunn utenfor Italia, som hverken har infrastruktur eller mulighet til å ta imot alle disse flyktningene. Dette presser frem en oppslutning om partier vi egentlig ikke liker å skal regjere i Europaparlamentet. Bare gå kjapt igjennom disse. De er jo en brokete forsamling. Man kaller dem i en sånn sekkebetegnelse høyrepopulister eller høyreradikale. Det er ikke noe parti som selv ville velge seg betegnelsen høyrepopulist eller høyreekstrem. Og de varierer veldig fra sånn nazi-light-partier som Jobbik i Ungarn, Gyllen Daggry i Hellas. Skal ikke glemme ved valget, det greske valget i 2012, så fikk altså disse 7% av de greske stemmene, en halv million grekere, som stemte på et parti som slår ned flyktninger og bekjenner seg til en nazistisk ideologi. Man har Frihetspartiet i Østerrike, Flamse Blokk i Belgia, som en litt annen type konstellasjon, og selvsagt Marie Le Pen, som har overtatt partiet til sin far, antisemitten, Front National, som får altså i meningsmålinger nå 24-25% oppslutning forut for Europaparlamentsvalget. Hun gjorde det også veldig bra i den franske presidentvalget for 2 år siden. Du har Frihetspartiet i Nederland med Geert Wilders, som sier han skal bekjempe monstre i Brussel. Det er jo dette som på mange måter forener dem. De er anti-EU, anti-muslimer, anti-innvandring, og egentlig for bare sin egen lokale fotballklubb. Du har en annen gruppe også, for spørsmålet er om disse klarer å samarbeide i Europaparlamentet og danne en blokk som gjør at de får reell innflytelse på politikken. Marie Le Pen og Geert Wilders har gått sammen og prøver å få til et samarbeid forut for valget. I Storbritannia så har du UKIP, nasjonalistisk, men ikke anti-islamsk parti, men de er anti-EU. De sier at de vil ikke samarbeide. Og så har man en rekke andre partier, som Femstjernebevegelsen i Italia, som ledes jo av en klovn, Beppe Grillo. De kan ikke kalles høyreekstreme, eller på noen måte, man må kanskje kalle de populistiske. Jeg snakket med en italiensk venn, som sa at det sitter nå 116 representanter i det italienske parlamentet, som kommer fra Femstjernebevegelsen. De var tidligere murere, snekkere, ja, akademikere også, som ikke ante at de sto på listen, men nå sitter de og stemmer over italiensk politikk, og det er som lotto hver eneste gang parlamentet skal velge. Så hvor bringer dette oss? Siste ting var i forrige uke så opphevet tyskerne den sperregrensen som de har for å stille til valg i Europaparlamentet. De måtte ha over 3% oppslutning for å stille internt. Nasjonalt har jo tyskerne 5%. Dette vil på mange måter kunne bringe enda færre småpartier av ulik avstamning og avskygning inn i parlamentet. Problemet er at dette vil splitte opp parlamentets stemme. Altså det kan føre til en differensiering og en fragmentering av politikken i Europaparlamentet. Valgdeltagelsen blir viktig. Jeg hører vår parlamentariker tror at det vil bli enda større oppslutning om valget. Realiteten er jo at siden 1979, da det første valget ble holdt, så har deltagelsen gått suksessivt nedover. 42% stemte ved valget for 5 år siden. Ja, jeg tror kanskje jeg stopper der. Så kan vi komme tilbake til resten i diskusjonen.
Tusen takk for den innledningen. Ja, for de innledningene. For hvis det var noen som trodde at vi holder oss strengt til 5 minutters innledninger her, så trodde de feil. Og det er ment som en illustrasjon av at Institutt for statsvitenskap er et arbeidsmiljø preget av toleranse og vennlighet overfor fremmede. For de som tvilte på det. Og også vennlighet overfor utenlandske krefter, der det trengs. Vi skal åpne opp for litt debatt, og etter hvert også for spørsmål. Jeg bare tenkte først å gå en liten, meget kort runde i panelet for å belyse noe ganske spesifikt når det gjelder Europaparlamentet og Europaparlamentets rolle. Nemlig politikkens innhold, politikkens ideologiske innhold. Det er en vanlig tanke, i hvert fall for oss trauste borgere, at veldig mye av politikkens substans fortsatt befinner seg på nasjonalt nivå, og at det europeiske, spesielt Europaparlamentets beslutninger, er både for små og for fjerne. Og jeg tenkte å utfordre Jens Nilsson til å si noen flere ord om hva du oppfatter som som konfliktene og altså de ideologiske skillelinjene og konfliktene, de ulike visjonene, hvordan de utspiller seg i Europaparlamentets daglige arbeid. Hva ser du av visionær politikk og visionære konflikter?
Det som förvånade mig lite grann när jag kom in, det var att allianserna ser helt annorlunda ut än det nationella parlamentet. Och det har att göra med att vi utser ju ingen regering. Nu kanske vi ska utse en kommission så småningom, jag vet inte. Men just nu är det så att vi utser ingen regering. Det innebär att vi har ingen majoritet som är tvingad att försvara en regering. Det innebär att vi kan förhandla i sakfrågor. Och den tydligaste alliansen som jag har upplevt, den är ju EPP är den absolut största gruppen med konservativa och höjde. Och socialdemokrater, liberaler och de gröna bildar ofta en allians i väldigt många politiskt viktiga frågor. Och liberalerna brukar säga att vi röstar med socialdemokraterna i sociala frågor och med EPP i ekonomiska frågor. Ja, det är bra, för att då vet vi vem som är ansvarig för den ekonomi som har bedrivits i Europa de senaste åren, nämligen högre. Höger har dominerat den politiska debatten, och när vi går till val, socialdemokraterna nu, så blir det också stopp för högerpolitiken i Europa. Så att den ideologiska skillnaden är samma som hemma mellan höger och vänster, mellan socialdemokrater och konservativa. Så det är samma politiska debatt. När det gäller FN-frågor och mänskliga rättigheter och sådana saker, så är alliansen väldigt stark mellan de gröna, liberaler och socialdemokrater. Och andra sociala frågor. När det gäller ekonomi så är det en annan allians som bråkar. Men jag tycker att det är spännande med det här politiska, att man förhandlar också i politiska sakfrågor och kan ha lite olika allianser. Det är att vara förhandlingsbar också. Alltså man förhandlar med, vem tycker som mig i sakfrågor? Jag har en EPP-are från Polen i mitt utskott som jag gärna samarbetar med. Han är gammal borgmästare precis som jag. Han vet precis vad som behövs för EU-politik, för den lokala kommunen och sådär. Så att det är spännande att i den meningen, i sakfrågor, så är det inga ideologiska skillnader. Utan det är, men i de stora frågorna som vi också debatterar när det gäller Europavalet nu, så är en höger-vänster precis som hemma.
Bara kort fyllt upp när det gäller mobiliseringen fram mot valget. Du är på ett vis Jämtlands representant.
Norra Sverige.
Ja, norra, alltså du är från din del av Sverige, samt att du är svenske och du är europeisk socialdemokrat.
Ja.
Ser du på något tidspunkt någon konflikt mellan de rollerna, och ligger det någon risiko i en form för felles europeisk mobilisering där Martin Schulz dyker upp på en svensk valkampplakat, för exempel?
Jag tror inte att han kommer att ha, Martin Schulz som kandidat till kommission kommer inte att ha någon stor betydelse i Sverige, det tror jag inte. I en del länder så kommer han att ha det, men inte i Sverige. Jag tror att det har, folk är bara lite funderat. Men det man är glad över hemma, det är att det finns ett dokument med 10 punkter där socialdemokraterna i Europa har sagt, de här 10 punkterna är vi beredda att slåss för om vi vinner valet, om vi blir största grupp. Det har mycket större betydelse än att vi har nominerat Martin Schulz. Men de 10 politiska punkterna, folk hemma i Norrland, i norra Sverige, vill också veta, ja, men de socialdemokratiska vännerna ute i Europa, vad tycker de? Vi har ett gemensamt dokument som är ideologiskt färgat och väldigt starkt. Det tror jag folk är, då känner man en viss trygghet. Ja, men han kommer inte att förhandla bort några socialdemokratiska värderingar. Därför att jag har ju mer gemensamt med en socialdemokrat från Rumänien än vad jag har med en moderat från Sverige.
Ingvild, kanske jag kan utföra dig lite också på nettopp det partipolitiska och ideologiska. Du nämnde underveis i din inledning Høyres deltagelse i Europeiske Folkepartiet och den tillstedeværelsen i en europeisk partifamilie. Kunde du sagt lite om hur du som statssekretär tänker runt detta när det gäller kontaktpunkter in i EU-systemet? Är det något där gör du och dina kumpaner gör aktiv bruk av som brohode in i EU:s institutioner?
Ja. Det må vi jo. Det gjorde vi da vi satt i opposisjon, og det gjør vi nå. Som jeg sa, så kommer Høyre til å delta på veldig høyt nivå på kongressen i Dublin. Og det er jo utifra en erkjennelse av at EU er en politisk arena. Mye premisser legges nettopp i de politiske arenaene som Jens akkurat snakket om, når sosialdemokraterne lager sitt program, når EPP skal lage sitt program nå da til helgen og nominere sin kandidat. Så det ville vært, hvis vi mener alvor med å ivareta norske interesser aktivt, så ville det vært liksom uansvarlig å ikke delta på de arenaene når vi kan. Og det er jo en viktig erkjennelse i norsk europapolitikk at selv om Norge ikke medlem, så det ganske mange institusjoner i Norge som privat medlem i sine europeiske sammenslutninger. Sånn som Høyre medlem med stemmerett i EPP, og Arbeiderpartiet medlem med stemmerett i Party of European Socialists, og KS medlem av de europeiske regionale enheters sammenslutning, og NHO medlem av Business Europe. Det en viktig arena som vi veldig opptatt av, og veldig avhengig av at norske aktører bruker veldig aktivt, både for å fange opp informasjon om hva som foregår, og spille inn norske synspunkter. Og selvsagt sine egne institusjoner og organisasjoners synspunkter. Så ja, vi veldig opptatt av å bruke EPP aktivt, og har gjort det veldig lenge. Jeg tror det potensial for å gjøre mer, enda mer, det tror jeg. Men, og som sagt, altså, så har vi nok noen ganger tenkt at de store europeiske institusjonelle debattene, de skal vi være litt tilbakeholdende med å liksom slå alt for hardt i bordet på. Sånn ut fra en erkjennelse av at vi har noen gang valgt å stå utenfor. Men vi veldig opptatt av å bruke det.
Mm. Jeg spiller ballen raskt over til ambassadøren også, til noen korte synspunkter rundt nettopp dette med politisk innhold. Noen av de ting som Sverige har oppnådd i EU, som du nevnte i denne innledningen, til forveksling lik det man ville forvinne med venstresidestandpunkter i en bredere europeisk offentlighet. Det jo tydelig at de skandinaviske landene eller de nordiske landene har en profil i favør av velferdsstat, forsvar av arbeidstakers rettigheter, ivaretagelse av miljø og en del saker som man har en felles profil rundt. Savner du en sterkere nordisk blokk på denne typen spørsmål, eller det andre alliansepartnere som Sverige søker mot?
Så jag tror för det första att Jens har väldigt rätt i det du sa om att när det gäller partipolitiskt samarbete så handlar det om de stora ideologiska frågorna. När det gäller det mera konkreta förhandlingssamarbetet i sakfrågor så bortser man rätt ofta från partitillhörighet för de olika regeringarna. När jag var i Bryssel med till exempel om att vi hade en socialdemokratisk regering som stod mycket närmare Frankrike och några andra länder som hade en borgerlig regering i arbetsmarknadsfrågor till exempel. Och längre ifrån britterna som då hade en socialdemokratisk regering som stod nära vår egen i andra frågor. Så att det är rätt så intressant att notera den skillnaden. Vad var resten av frågan?
Alltså alliansepartner för Sveriges del utanför Norden och sån som kan vara en konsistent partner.
Alltså generellt så samarbetar vi ju gärna med Norden och det är också ett samarbete som har starkt folkligt stöd. Det är väldigt lätt att försvara ett nordiskt samarbete. Det kan vara svårare att försvara ett bredare samarbete. Och vi samarbetar nordiskt i EU, men också där så är det ju rätt mycket konkreta frågor det handlar om, och det är inte alltid säkert att vi har samma intresse som Finland och Danmark till exempel. Så att i varje fall personligen så tycker jag att det är väldigt viktigt att vara öppen åt alla håll och se om det är en fråga där vi har en stark känsla för en miljöaspekt till exempel. Då kan det vara ett land som Italien eller ett helt annat land, något överraskande visar sig stå närmare oss. Så att man ska inte låsa fast sig i väldigt tydliga konstellationer, utan det gäller att ha ett brett perspektiv och hitta samarbetspartner där de finns från fall till fall. Sen är det ju vissa frågor man alltid vet att man har stöd från. Jens var inne på fiskefrågor, och jag har varit med om väldigt många förhandlingar i rådet om fiskepolitiken, och där är det väldigt tydligt att det finns ett skiljelinje mellan, ja, i det här fallet sydländer och nordländer, där nordländerna har ett mer miljöpräglat perspektiv än sydländerna. Där tror jag att det har för Sveriges del betytt mycket att Europaparlamentet har kommit in i bilden och får en slagsida åt den mer miljövänliga inriktningen.
Jeg tror tiden inne for å åpne for noen spørsmål fra salen, så vi får brakt forsamlingen i tale. Det noen som umiddelbart melder seg, så skal jeg springe ned med denne mikrofonen. Skal vi samle opp et par, tre stykker, så kan vi få panelet til å svare.
Hei. Hei, mitt navn Lise, og jeg studerer her på Blindern, og med I Attack. Og en av de sakene vi jobber litt med fremover nå, det dette transatlantiske handels- og investeringssamarbeidet. Altså forhandlingene mellom EU og USA om en frihandels- og investeringsavtale. For det jo sånn at det fint og flott med valg og demokrati. Det synes jeg fantastisk, men det hjelper jo ikke så veldig mye om EU sin handelskommisjonær nå sitter og forhandler fra seg det politiske handlingsrommet. For det man ser jo at det handler ikke lenger om kutt I toll. Det allerede lav toll I både EU og USA. Det det handler om en harmonisering av standarder og regelverk. Ikke bare I dag, men også I fremtiden. Det gjelder blant annet miljø, helse og arbeidsreguleringer. Samtidig gir man selskaper rettigheter til å etterprøve demokratiske avgjørelser dersom disse fører til tap av fremtidig profitt. Man ser blant annet Philip Morris har saksøkt Australia nå, fordi Australia krever at alle sigarettpakker skal pakkes inn I gråpapir. Skal vi se. Jeg har noen spørsmål til slutt her også. Det et annet problem, demokratisk problem, at disse investorstatssakene behandles I ADHOC-paneler. Jeg tror det 15 advokater som har avgjort over 50% av sakene. Så jeg har et par spørsmål der. For det som skjer jo at som en konsekvens blir politikerne mer tilbakeholdende. Først så har jeg et spørsmål til deg, Jens. Jeg lurer jo litt på hva sosialdemokraternes syn på dette her og om du som da europaparlamentariker kommer til å gjøre noe for å få mer åpenhet om disse forhandlingene. For alt vi vet kommer fra lekkasjer. Sivilsamfunn har ingen tilgang. Så lurer jeg jo også litt på Norge, og da kan jeg jo rette et spørsmål til Ingvild om hvordan Norge kommer til å følge opp dette her. Det aktuelt for Norge å inngå en lignende avtale med USA gjennom EFTA, som blant annet inneholder investorstat? Så må jeg altså si takk for et veldig kult arrangement.
Du verden, vi etterlyser politisk innhold, og her kommer det strømmende. Jeg tror vi tar dette spørsmålet før vi går videre, og først Jens Nilsson, og så Ingvild etterpå.
Ja, det var et par frågor med det, men avtalet mellan EU och USA, det diskuteras väldigt livligt. Inte I mitt utskott, jag är inte med där, men I partigruppen så lyfter vi då upp frågan, får rapporter om hur diskussionerna går. Och min grundinställning och vår grundinställning är att handel är bra. Alltså handelsavtal med USA vore väldigt bra. Men vi måste säkra att de regler som vi själva har bestämt att de också följs I det avtalet. Och det är ganska svårt därför att USA säger då måste ni följa våra regler. Alltså den där förhandlingen är inte så enkel. Men I parlamentsgruppen så är det väldigt stark motstånd mot att ge efter. Utan här har vi bestämt att det här regelverket gäller för hur mycket gränsvärdet är för gift I mat eller vad det är för någonting. Det måste följas, de produkter som kommer från USA. Det ska vi aldrig ge efter på. Det är en ganska tuff inställning från parlamentet. När det gäller öppenhet så är det också en stor kritik mot, hör jag i parlamentet, över att förhandlingarna sker utan att parlamentet får vara med. Sen ska vi bara godkänna eller säga bu eller bä. Och det är en stor irritation därför att parlamentet ska vara är den mest öppna institutionen. Då måste vi också ha pappren på bordet så att vi kan förhandla. Och då säger man, ja men det går inte, man kan inte släppa på sekretessen mitt under förhandlingar. Men det kräver parlamentet, mer öppenhet. Så att vill man ha mer öppenhet, mer demokratisk förankring, ja, då ska man backa upp parlamentet I den där processen och inte regeringarna.
Hvordan følger Norge opp? Altså, når det gjelder EFTA-handelsavtaler, så ligger de I Nærings- og Fiskeridepartementet. Så hvilke planer de har, det kan jeg ikke svare på. Det skal nok sies at jeg tror det aller meste av forhandlingsenergi på amerikansk side går på akkurat TTIP akkurat nå. Men jeg bodde I USA før jeg flyttet hjem for å bli med I regjeringsapparatet, og det er ganske stor debatt både i Europa og i USA om denne typen handelssamarbeid. Jeg tror ikke man skal ta for gitt verken at det blir en avtale, nøyaktig hva innholdet blir, eller at den vil få en lett vei gjennom den amerikanske kongressen. Så jeg tror man skal være litt sånn forsiktig med å fastslå nå hva som blir trekkende i denne avtalen, men du har rett i at denne avtalen vil berøre regulatoriske spørsmål, og det som interessant i denne sammenhengen at vi en del av det indre marked. Og derfor vi også en del av å ta over regulatoriske spørsmål gjennom EØS. Ikke sant? Fordi at vi følger de felles standardene i EUs indre marked. Så i den grad det kommer en avtale, og i den grad den kommer noen vei på regulatoriske spørsmål, så vil det helt åpenbart også påvirke EØS-landene. Det forsøker vi å følge så tett vi kan. Det gjør særlig Nærings- og Fiskeridepartementet. De jobber mye med det, men det litt for tidlig ennå å si noe om hva avtalen helt konkret kommer til å bety for Norge. Men det helt åpenbart at i den grad man lykkes med regulatoriske og endre på en måte regulatoriske prosedyrer, så vil det også kunne få konsekvenser for EØS-landene.
Replikk til dette?
Ja, jeg kunne bare tenke på at jeg tror denne avtalen også en del av storpolitikken. Det skal man ikke glemme. Den diskuteres i NATO også. Den diskuteres på mange plan fordi den ses på som kjernen i det fremtidige transatlantiske forholdet. Kan man få til en stor union mellom på en måte bestanddelen i det vi tidligere omtalte som Vesten i en situasjon hvor globaliseringen og det økonomiske presset både på EU og USA veldig stort, så mener mange at man har kommet veldig langt og sikret på en måte veksten både i EU og i USA i årene som kommer. Men jeg tror det store forskjeller mellom de europeiske landene, og her det på en måte regjeringene som sitter og bestemmer i mye større grad, så derfor vil de ikke slippe Jens og hans parlamentarikere til. Riktig ennå.
Jeg bare følger opp med å si at Kate har et veldig viktig poeng der, og det også sånn at det jo ikke irrelevant om man klarer å skape et grunnlag for økt vekst på tvers av Atlanterhavet. Altså både USA og veldig mange land i Europa trenger å finne veien tilbake til vekst og høyere sysselsetting. Sånn at man skal også ha med at det er i den grad en sånn avtale kan bidra til det, så det positivt for Europa, for USA og for Norge.
Spørsmål fra salen.
Ja, hei. Jeg heter Mats. Jeg går statsvitenskap her på huset. Jeg har to spørsmål som egentlig hører sammen til noe dere var mye innom på starten. Det første jo at nå har jo Norge fått sin aller første europaminister. Og da lurer jeg på hvilken effekt har det egentlig? Jeg skriver bacheloroppgave om dette nå, og det jeg ser, det jo at mange av de gamle strukturene ligger jo der fremdeles. Det er de samme menneskene i UD som jobber med det. Det er ikke de store endringene annet enn at man har opprettet denne nye europaministeren. Så da lurer jeg på, Ingevild, hvilken effekt har dette? Og så lurer jeg litt på fra Sveriges perspektiv og fra EUs perspektiv. Hva har dette å si for dere? Har det noen betydning for dere at Norge har opprettet sin egen minister for dette? Og jobber egentlig Norge opp mot dere? Bruker vi dere som en kanal for innflytelse? Og tillater dere at vi gjør det? Det kan tolkes litt feil, men lar dere bruke? Ja.
Var det flere spørsmål?
Det Richard, jeg pensjonist. Jeg bare lurer litt på hvordan denne valgkampen skal foregå. Altså, vi ser jo i Storbritannia for eksempel UKIP, som jo veldig imot EU. Men de som da stemmer på UKIP, der kommer liksom Europa langt ned på listen over saker som opptar dem. Og det vel tilfellet kanskje i flere EU-land. Hvordan får man opp stemningen, altså TV-debatter mellom partiledere? Det går jo ikke her, går jo fra. Men skal for eksempel du være med i debatt på TV? med mot en moderat som har et annet syn på liksom å få frem hva som skjer I parlamentet og få opp interessen. Takk.
Ja, hei, jeg heter Kenneth. Jeg går statsvitenskap og jeg også journalist for politiske nyheter, så denne debatten blir, blir faktisk dekket av media, og med et veldig lite medium. Jeg har to spørsmål, et veldig kort, og det hvis Norge ble EU-medlem I dag, hvem ville dere anbefalt at skulle bli Norges EU-kommissær? Og det andre spørsmålet at når EØS-avtalen og EU diskuteres særlig på nettet, så hører man veldig ofte at Europa står I en mye svakere posisjon I forhold til Norge enn man skulle tro, fordi Europa såpass avhengig av norsk olje og norsk gass og norsk fiskeri. For meg så høres det helt tåpelig ut, men hva deres synspunkter på det?
Silje Hermansen, oi gud, stipendiat her på huset. Og jeg har et veldig enkelt spørsmål. Nå det valg. Kommer vi til å se en endring I EUs politikk? Vil vi se en endring I EUs politikk I, da si, september?
La oss starte I den parlamentariske enden og arbeide oss tilbake til ambassadøren.
Valkampanjen så kommer vi naturligtvis I Sverige kommer det att vara väldigt mycket tv-debatter och vi har redan haft den första debatten I Sundsvall var jag med för någon vecka sedan där vi hade alla partier som med I paneldebatt kommer det bli väldigt mycket sånt och väldigt mycket fokus I tv-debatt men då är det I första hand de första namnen på listorna så jag kommer då få vara med på regionala nyheter I Norrland kanske men vår första namn kommer att debattera med första namn från EPP och så vidare det kommer att vara en sån debatt Och då bjuder man in antagligen de som sitter I parlamentet idag. Så det finns en risk att, eller möjlighet, jag vet inte vad man ska säga, att Piratpartiet, som ingen tror kommer att komma in igen, de har två platser där idag. De sitter I tv-soffan, men inte Sverigedemokraterna, som alla tror kommer att ta något mandat. Så att, det lite diskussion om det, vilka som ska vara med I debatten. Men det kommer att bli en väldigt tydlig debatt och... Det kommer också, på den här sista frågan handlar det faktiskt väldigt mycket om vad går vi till val på? Alltså det kommer att vara huvudbudskapet för socialdemokrater I alla länder. Det krävs en ny politik I Europa. En ny politik som tar hänsyn till de sociala kraven som bekämpar arbetslösheten. Vi har bekämpat arbetslösheten och jobb. Som den viktigaste frågan för socialdemokrater över hela Europa. Det behövs en ny politik. Man kan inte hantera en finansiell kris som man har gjort nu. Det går inte. Man måste lära av de tidigare exemplen. Nämligen att samtidigt som man försöker få balans I ekonomin så måste man ha ljus I tunneln. Det finns en framtid. Det finns investeringar I forskning och utveckling. Det finns investeringar I utbildning så att människor som är arbetslösa har en chans. Man måste visa på ett optimistiskt Europa. Det går att förändra Europapolitiken. Det kommer att vara ett huvudbudskap för oss. Så det kommer att vara väldigt mycket diskussioner om hur ser då den politiken ut? Och då har vi vårt manifest. Sen kommer vi att ha nationella frågor. I Sverige är det tre frågor som vi har prioriterat. Det är jobben, det är ordning och reda på arbetsmarknaden, det vill säga stopp för social dumping. Och det är klimatpolitik. De tre frågorna är de viktigaste för oss I Europavalet I Sverige. Sen var det också ett spörsmål om EES och EES-avtalet. Och jag brukar säga så här till mina vänner i Tröndelag att ni är ju duktiga på att betala Norge. Och ni är duktiga på att följa EUs regler, men ni får inte vara med och bestämma om dem. Men det får vi. Det är den stora skillnaden. Jag tror att det är otroligt viktigt att... Att ni naturligtvis är aktiva på det sätt som ni är och med en del av förhandlingarna. Men jag tror att ni borde följa vad parlamentet gör mera I fortsättningen än vad ni har gjort. Därför att parlamentet har nu en starkare roll. Sen vill jag också kommentera en sak till om de högerextrema som du nämnde. Om jag får göra det. Jag tror nämligen att krisen, den är precis som någon sa, det är ett grogrund för missnöje, frustration. En grogrund för extrema partier. Och jag tror att de kan bli starkare efter det här valet i Europaparlamentet. Och de kommer att försöka bilda en grupp. Visserligen måste de vara från 7 länder och ett visst antal ledamöter. Men de kommer att försöka, därför att då får de mer pengar som de kan använda hemma. För att det som förenar dem allihop, det är ju de är nationalister och de är mot EU-samarbetet. Och då använder de EU-pengarna hemma i det syftet. Jag tror att de kan bli starkare. Även om det har de berättat för mig, i början av den här mandatperioden så försökte de ju bilda en partigrupp. Och det höll ett tag ända tills representanter från Lega Nord sa att vi vill inte ha med de där jävla rumänerna att göra. Alltså de har ingen bra grogrund för samarbete, men de kan göra det av ekonomiska skäl. Och då blir de starkare. Men den stora faran då, det är att EPP-gruppen börjar samarbeta med de här partierna för maktens skull. Och jag brukar säga hemma att precis som vi socialdemokrater har bekämpat odemokratiska kommunister i 100 år, så måste också de konservativa partierna ta avstånd ifrån extremhögern.
Det føler jeg meg ganske trygg på at EPP er helt enig med deg i, altså. Men begynner med Mats. Mange av de gamle strukturerne ligger der fortsatt, og de samme gamle menneskene. Nå må jeg ta de samme gamle menneskene litt i forsvar, fordi det er en utrolig dyktig gruppe embedsmenn og kvinner vi har i Norge som jobber med EU- og EØS-saker hver dag, og som gjør utrolig samvittighetsfullt arbeid. Og vår kritikk av den forrige regjeringens europapolitikk har aldri gått på embedsverket. Den har gått på den manglende politiske oppmerksomheten, manglende politiske prioriteringsevnen. Og det er det vi forsøker å gjøre noe med. Du skal få to gratis tips til litteraturlisten din. Fredrik Sejersted hadde et lite innlegg i Aftenposten i høst en gang, hvor han skrev om den nye regjeringens europapolitikk og de grepene som ble gjort, og prøvde å gi en liten sånn karakter til det. I stedet for at jeg sitter og skryter av arbeidet vi gjør, så kan du finne den, og så bør du finne en kommentarartikkel som stod i Dagens Næringsliv helt i begynnelsen av januar, som heter «Euronerdenes hevn», hvor den gamle embedsmann, nå PR-konsulent Gunnar Mathisen, oppsummerte en rekke samtaler han hadde hatt med sine gamle kolleger i embedsverket, som fortalte om hvordan det føltes å endelig ha en minister som hentet dem frem i lyset fra stadig mer nedstøvete og mørklagte kontorer, til på en måte, å øke den politiske oppmerksomheten om det arbeidet de gjør. Så to tips. Eller så bidrar vi alltid gjerne i studentoppgaver. Det der kommer jeg til å angre på at jeg sa, det er jeg helt sikker på. Det Richard sa, det var jo ikke primært lettet til vei, men jeg tror det er et viktig spørsmål. Hvordan får man opp fokuset på valgkampen? Jeg var akkurat i Hellas i forrige uke og snakket med flere politikere og kolleger i det greske regjeringsapparatet, og både greske analytikere og mine politikerkollegaer er jo redd for at dette valget kommer til å bli et slags protestvalg. De skal jo også ha lokale regionalvalg i Hellas, så der regner de med at velgerne vil ha en annen tilnærming, men Europaparlamentsvalget tror de kommer til å bli et protestvalg, og det er for så vidt synd, og det sier noe om Europaparlamentet og det stillingen det fortsatt dessverre har hos mange, at det anses som et valg hvor man på en måte, litt trygt kan gi uttrykk for sin protest. Absolutt. Og det henger litt sammen med det Silje var inne på, blir det endring i politikken? Altså hvis velgerne vil ha endring, så bør det bli endring i politikken etter et valg. Noe annet vil være veldig problematisk. Utfordringen er jo, hvis det er sant at man får inn flere ekstreme, flere på fløyene, som Kate var inne på, så er det jo ikke bare på høyrefløyen, men også på venstrefløyen, uten at det gjør det noe bedre. Utfordringen er jo, klarer de å levere en kritikk av EU-systemet som fører til endring av politikken, eller blir de på en måte spoilers? Det er, tror jeg kanskje er den store utfordringen. Mange av de populistiske grupperingene man har hatt i Europaparlamentet har ikke lykkes i å generere så veldig mye annet enn støy. Og det er et problem. Altså hvis man går inn i dette prosjektet med ambisjonen om å være spoilers og sitte og skrike når EU, når representanter for ministerrådet kommer og legger fram en sak, altså hvis det ambisjonsnivået, da blir det ikke endring. Det jo en alvorlig bekymring. Altså da risikerer man å få et Europaparlament som slutter å fungere, punktum. Og det tror jeg ikke det de europeiske velgerne vil ha, uansett hva de stemmer. Men det tror jeg en helt reell bekymring. Kenneth, vet du hva? Jeg fikk ikke helt med meg hva du spurte om på slutten, rett og slett fordi jeg ble sittende og spekulere i hvem jeg vil ha som kommisjonsmedlem. Dessverre, jeg beklager. Når det gjelder liksom hvor viktig vi for EU, var det du var litt inn på? Ja. Så tror jeg... Altså, den litt triste realiteten da, det at da vi forhandlet om EØS-avtalen, så var det 5-6 EFTA-land og 12 EU-medlemmer. Nå ser ikke verden sånn ut. Nå det 3 EØS-land og 28 EU-medlemmer. Og det gjør noe med vår styrke. Kommisjonspresident José Manuel Barroso sa noe interessant da han var i Norge sist. Han sa, we love our well-paying non-voting member. Og det uttrykker en dyp sannhet, dessverre. Når det gjelder hvem jeg vil ha som kommisjonskandidat, så har jeg mange tanker om det, men ingen jeg skal si her.
ja. Mm. Det utmerket. Kate, til dine avrundende ord, kunne jeg bare... I tillegg til det du vil si, bare kort utfordret deg litt på det som Yngvild nå har snakket om dette parlamentsvalgets posisjon i kjølvannet av en lang finanskrise med dyp mistillit til politiske institusjoner. Man kan se det som et protestvalg, men ser du også potensialet for det motsatte, at man på vis gir mer ryggdekning og demokratisk mandat til den krisepolitikk som EU fører, at man på en måte får en tydeligere et folkelig mandat, en form for europeisk demokratisk mandat for videre innstramming, så vel som sysselsettingspolitikk?
Jeg tviler på det. Fordi det på mange måter stormaktene og de viktigste landene som bestemmer hva slags krisepolitikk EU skal føre. Og det jo en av de store utfordringene med... Man snakket om det ville bli, det var en eller annen som spurte her, jeg tar de litt sånn hulter til bulter spørsmålene, om det ville føre til en endret politikk valget. Og selvsagt parlamentariske valg skal føre til endret politikk. Jeg tror ikke det vil føre til noe særlig endret politikk for EU som sånn, hverken når det gjelder kutt og nedbemanningspolitikken for å møte eurokrisen eller annen type politikk, fordi det ikke Europaparlamentet som bestemmer det i siste instans. Det fortsatt sånn at det statene. Martin Schulz snakket om faren for toppmøtisering i EU. Krisen hadde ført til at de viktige avgjørelsene fattes på toppmøtene. Man hadde veldig mange av dem i løpet av de siste 5 årene på grunn av krisen. Så det en av de store utfordringene. Når det gjelder at man får mange høyre radikale, eventuelt venstre ytterfløypartier inn i parlamentet, så det kanskje å håpe da, at det vil vekke folk, at det vil øke solidaritetsfølelsen, evnen til å inngå kompromisser mellom de store blokkene, som kanskje ikke enige om all nitty-gritty politikk på den sosialdemokratiske siden og den konservative, men at man vil få en enhetsfront mot denne avskygningen av hele denne gjengen med ekstreme politikere som kommer til å bli valgt inn, sånn som jeg tror tallene viser i dag. Og de kommer til å skape mye hullum her på sin vei mot parlamentet i hvert fall. Jeg har lyst til å si en ting om Europaminister, fordi jeg satt også i Europautredningen, det var en av våre anbefalinger, og jeg tror det vi fant var på mange måter at i løpet av den perioden Norge har vært knyttet opp gjennom EØS-avtalen, så Sverige har blitt medlem, alle de andre EU-medlemmene har fått et veldig styrket statsministerens kontor. Fordi de leder, de har sine formannskapsperioder, de møter på toppmøtene, skille mellom utenriks- og innenrikspolitikk på mange mange måter mye mer glidende enn hva det var for 20 år siden. Og derfor tror jeg det var et klokt grep av den sittende regjeringen å styrke oppmerksomheten om EU-spørsmål og kanskje en mer koordinert holdning til disse spørsmålene ved statsministerens kontor. Så det tror jeg var smart. Når det gjelder EU-kommissær, så ville ikke jeg velge noen person, men jeg tror tema ville vært veldig viktig. Hvilke kommissær vi hadde. Var det fisk eller energi? Jeg tror kanskje det ville vært det viktigste, ikke personen. Og når det gjelder Norges forhold til EU, altså, jeg liksom redd for å fremstille EU som en sånn monolitt i forhold til Norge, for det klart det et poeng at vi leverer olje og gass til EU, men Russland mye viktigere for de store EU-landene. Men vi handler heller ikke med hele EU, så det ikke sånn at det 28 land mot lille Norge. Vi handler stort sett med 5 nasjoner, og det de landene som ligger rundt oss. Og i den forbindelse tror jeg vi har en stor mulighet til påvirkning.
Ingvild, kort replikk på det. Det må bli lynraskt.
Ja, det skal bli lynraskt. Jeg skal bare si at det er to ting vi har på en måte latt oss inspirere av fra EU-landenes måte å jobbe med EU på. Ikke dermed sagt at vi tror at det vil gi oss like stor innflytelse. Det skal vi på en måte ikke ha. Det to ting. Det ene altså det at man har plassert EU-ansvaret på statsministerens kontor, sånn som mange EU-land, deriblant Sverige, har gjort, nettopp fordi statsministerens kontor i veldig mange europeiske lands modell jo faktisk de som samordner, koordinerer og kan på en måte demandere fra de ulike departementene. Det andre dette med måten man bruker Stortinget på. Det har vi ikke snakket så veldig mye om, men det at Stortingets Europautvalg skal være et genuint konsultasjonsorgan og ta debatter når de går i Europa, ikke 4 år etter når saken endelig kommer til EØS-behandling, en måte å prøve å komme mer i inngrep med liksom real-time Europa, som Europautredningen var opptatt av. Og det blir jo litt hullum her. Det blir litt debatter av det, men det på en måte, det viktig. Nettopp for å forsøke å få opp at nå går det tog i Europa, og de bør vi være med på.
Det volder litt rabalder. Dog fred ei det beste, som dikteren sa. Vi skal avslutte i den enden vi begynte med Sveriges ambassadør, og forhåpentligvis kan du si noen ord om den svenske europaministerens rolle, så vi får den komparative analysen som Mats etterspurte.
Ja, så for det første så vil jeg si at vi fra svensk side velkomner at Norge fikk en EU-minister. I Sverige har det ju varierat lite. Vi hade alldeles i början av medlemskapet en EU-minister. Sen ansåg Göran Persson när han blev statsminister att det egentligen är viktigare att varje sakminister har ansvar för sina områden, vilket det ligger mycket i. Och det är precis som i många andra länder i alla fall, så flyttade vi ansvaret för EU-samordningen från UD till statsministerkontoret, och det är också ett tecken på, som ni allihopa är inne på, att EU-politik är inte utrikespolitik i första hand, utan det är politik som rör alla samhällsområden, och därför är det viktigt att alla ministrar har sitt ansvar. Men sen när regeringen Reinfeldt tillträdde 2006 så återinförde man rollen som EU-minister, och det har en betydelse. Det är viktigt att man har ett ansikte i EU-frågorna. Dessutom är ju EU-ministern den minister som är företrädare för Sverige i allmänna rådet, som ju förbereder europeiska råden och överhuvudtaget kan delta i debatten och hålla samman EU-politiken. Så att det är viktigt, och jag tror frågan handlar också om hur Norge och Sverige kan samarbeta i EU-frågor, om vi tolererar att Norge drar på oss. Och det måste jag nog säga att vi i högsta grad tolererar. Det är bara positivt. Norge har inflytande i vissa frågor, och där man inte har det så är vi gärna en ingångsport. Och det är väl lite grann som det i varje fall har varit, att ni använder oss i EU-sammanhang, så använder vi er i NATO-sammanhang, så byter vi lite grann där. Sen frågan om EU kommer att ändra sig efter EU-valet. Jag är lite som Kate, jag tror inte det kommer att ändra sig så där väldigt mycket kanske, och det beror ju på att det är inte bara EU-parlamentet är viktigt, men regeringarna är lika viktiga, och dessutom kommissionen är viktig, och kommissionen blir ny. Nu får vi se hur det går med det som ju faktiskt står i fördraget, att regeringen ska rätta sig efter sammansättningen av EP när man väljer ordförande i kommissionen. Jag är inte säker på att rådet har exakt samma uppfattning om tyngden i den skrivningen som parlamentet har. Och sen var det någon jag hörde också som sa att om man tittar på de kandidater som nu verkar komma från EU-parlamentet så är ju de flesta av dem ganska mycket för en utveckling i mera federalistisk riktning. Och det är inte säkert att rådet som det ser ut nu är lika mycket inne på den linjen. Så att det ska bli väldigt intressant att se hur det blir. Sen när det gäller att få upp stämningen, jag tror att inför valet i Sverige är det ju så att vi har riksdagsval den 16 september. Och det ska ju inte egentligen ha någonting att göra rakt av med EU-parlamentsvalet. Men det finns ju en möjlighet att folk använder EU-parlamentsvalet lite grann för att visa vad man står i riksdagsvalet. Vi får se, det beror väl på hur duktiga politikerna är på att föra ut EU-frågor. Hur man kan uppfatta och faktiskt göra en skillnad där. Tack.
En väldigt kort avslutande replik från politisk sida.
Jag vill bara säga det här med att vi i Sverige har val i september också. Att det har betydelse. Den politiska temperaturen ökar. Det politiska intresset ökar. Och det ökar också valdeltagandet i Europaparlamentsvalet. Jag tror det. Sen är det en del som tror är rädd för att det har en positiv effekt för oppositionen. Andra tror att det har en negativ effekt för oppositionen. Det får man ju se. Men jag ska avsluta med att säga att jag är demokratisk optimist. Demokratin har ju problem. Men jag tror att demokratin kommer att visa sig det här valet den 25 maj till Europaparlamentet. Människor som ser vad som händer med mörka krafter ute i Europa vill inte att historien ska upprepas. Och då kommer väldigt många som är demokrater i hjärtat att gå och rösta som inte gjorde det förra gången. Vi kommer att se ett ökat valdeltagande som en motkraft mot de här mörka krafterna.
Vi avslutar den debatten som demokratiska optimister. Och optimister blir publikum också när de kan kasta sig över focaccia från Deilig som har ankommit lokalet. Vi ska tacka panelen för eminent folkupplysning och publikum på frammöte. Men vänta nu lite. Okej. Vi ska också tacka nämligen. Vänta nu lite, för för vi tackar panelen så är det är en person för detta var ett stort arrangemang att planlägga och det är en kvinna som har stått i spissen för det sedan den spede begynnelse och det är Linn som skjuler sig där borta bland gardinerna. Och i fravär av en EU-konfekt så ska hon få en norsk monarkisk Kong Håkon-konfekt och en hjärtlig applaus från publiken. Det var bra, för hade det inte varit för Linn så ville det inte blivit någon folkupplysning om Europaparlamentsvalget i Norge och vi ville varit lika tafatta universitetsidioter som vi ellers är. Men hjärtligt tack för frammötet och för debatten och tack till panelen för en framragande insats. Tusen tack.